Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till 3x20, en podd om mer än bara hockey. Och vart är vi idag, Jörgen?
Vi är på Malmö Arena och vi har en otroligt spännande gäst idag. Ingen mindre än Mr. Madhawk. Välkommen!
Tack så mycket.
Johan Svensson egentligen.
Ja, precis. Så heter jag ju faktiskt.
Men fler kanske så känner till dig som Mr. Madhawk.
Ja, så är det säkert. Så är det säkert. Fast det blir kanske lite mer Johan Svensson nu så jag börjar på Expressen. Är det väl lite mer åt det hållet. De försöker lägga fram mig lite mer som Johan Svensson.
Är det ett medvetet tänk att komma ifrån och inte vara så kopplad till Malmö Redhawks då, eller?
Det tror jag nog att de tänker. Att man ska vara så neutral som möjligt. Alltså, Mr. Madhawk, det blir väldigt, väldigt Malmö-anpassat. Det är liksom ett gammalt alias så att säga egentligen, men ändå någonting som jag tycker ska leva kvar. Man ska liksom aldrig glömma vem man är liksom, någonstans.
Men innan vi gräver in i din nuvarande roll med bloggen och dess framgång och Expressen och allt det där, så vi måste gå tillbaka. Vem är egentligen Johan Svensson?
En helt vanlig Malmökille. Hur nu en vanlig Malmökille är.
Ja. Du är född i Malmö?
Jag är född i Malmö. Mm. Jag är född och uppväxt mitt inne i stan, vid Karolikvarteren. Gått i skolan, skötte min skola väldigt bra första åren, i alla fall fram till högstadiet. Om man nu får gå så långt fram direkt här.
Absolut.
Så, fram till högstadiet så var jag nästan till exemplarisk i skolan skulle jag säga. Aldrig en sjukdag, ingenting. Gjorde vad jag skulle liksom, inget stökigt, ingenting, utan bara en exemplarisk skolelev liksom. Uppväxt med min mamma, bara med min mamma. Min pappa har jag inte haft kontakt med på 25 år. Min pappa har förvitt spanskt ursprung, det är inte så många som vet. Jag heter Svensson efternamn, det är mammas efternamn. Men jag är ju faktiskt halvspanjor också. Men i alla fall, jag uppväxte i Malmö och Österportskolan gick jag på in i centrala Malmö 1-6. Exemplariskt då, sen flyttade jag över på Damfriskolan. Fanns ingen skola i centrum för högstadiet på den tiden. Nu tror jag det finns det, jag är inte säker. Men då fick man ta flytten till Damfriskolan. Samma skola som Carl Söderberg, så att han gick i klassen under mig.
Okay.
Så när jag började i 7A så gick han i 6A. Så vi hade samma lärare fram, alltså hela högstadiet hade vi i alla fall. Men där började liksom hockeyintresset eskalera.
Okay. Var du sportintresserad rent allmänt när du var yngre eller?
Ja, alltid sportintresserad. Första riktiga sportminnet jag har är OS i Seoul 88. Då gick ju OS tidiga morgnar. Så att det är det första liksom sportminnet jag kan referera till så där som jag har ett minne av att jag har börjat titta på sport. Och någonstans där så, efter det så har det bara varit sport. Och det är i stort sett fotboll och hockey för hela slanten. Började gå på fotboll första matchen 91. Eller var jag 7 år, född 84. Och sen första hockeymatchen 93. var inte på plats på något av SM-gulden 92 eller 94, men var ändå inbiten, var ju väldigt hypat med hockey i Malmö då. Så att jag var 8 på första SM-guldet och 10 på andra SM-guldet, så jag hade väl kanske inte riktigt åldern inne för att gå på de matcherna.
Men hur kommer det sig, för det, men det är så, du har ju ändå byggt dig i vuxen ålder en karriär på just hockeyn. Så gå tillbaka till, vad var det som gjorde blev urskild att det var hockeyn som har blivit en stor del av ditt liv kontra fotbollen?
Svårt att säga, men alltså någonstans, det bara väg sig mer åt det hållet. MFF fick ju inte jättebra från 96 och framåt kanske. Utan de började ju, alltså de hade ju ett rätt risigt 90-tal. Hockey var ju faktiskt ganska mer hypat på den tiden, och någonstans tror jag det landar ändå i det att hockeyn kändes hetare den tiden då man gick i skolan och var ung och ville ha ett fritidsintresse. Så någonstans där tror jag att det vägde mer åt hockeyn. Och sen när man väl var väldigt inne i hockeyn så började det gå ganska utför i början av 2000-talet, och då var man ju redan fast så att säga. Och då var man ju verkligen fast på riktigt.
Men har du alltid varit alltså intresserad på den nivån, alltså den här riktiga supporterkulturen, har du alltid intresserat dig, eller var det något speciellt som gjorde att du...
Nej, det har man väl inte riktigt. Nej. Utan därpå, när man började på fotboll och sådär, så var det fanns ju ingen klack på Malmö stadion eller något sånt där liksom. Man var ju ändå, det kändes någonstans lite spännande, så kanske någonstans ändå att man har varit intresserad. Om det kom en bortaklack, en stor klack från AIK eller något sånt. Att det där är ju häftigt. Det kommer 2000 stockholmare och fyller hela bortasektionen.
Det är lite fascinerande när du säger det just med MFF. Det är ju mitt minne också av Malmö, det här med stämning och så. Att fotbollen, alla idag tar ju det här stämningen som är på Swedbank för givet. Att det alltid har varit så, att det alltid funnits den här enorma klacken och den enorma stämningen. Men mitt minne av när jag spelade hockey i Malmö var ju att fotbollen var ju enormt tråkig. Dels var ju stadion var ju... som grå jättebetongkoloss. Och så var det knappt en människa. Det var ju absolut ingen som höll igång på läktaren eller så som det är idag. Så att det är ju lite roligt att... Folk har nog glömt bort den tiden och förträngt den. Att så här har alltid varit i Malmö.
Och då var det ändå en klack när du kom till Malmö 98.
Ja,
och tittar man bara 4-5 år tillbaka från det, så var det ju ingen klack överhuvudtaget. Nej. Så då hade det ju nästan börjat växa. Men ändå är det jättelite jämfört med vad det är idag.
Ja. Just med tanke man tänker på hockeyn här, att det finns ju ändå en möjlighet att bygga upp en supporterkultur och en klack om man nu lyckas och man har rätt personer som är på plats. Så att säga. Men hur kom det sig att du drog igång dina vänner? Fanns det redan en klack i Malmö när ni var...
Jo, men det fanns det. Jag var ju... Alltså, någonstans hittade jag liksom polare på hockeyn. Alltså, jag övergav egentligen mina skolkompisar ganska snabbt när jag väl... började liksom vara väldigt involverad i supporterföreningen och sådär. Och då är vi någonstans 98-99. Alltså det var ju skitroligt att åka på bortamatcher. Att Mussan släppte iväg en till Jönköping en söndag. Alltså det var ju hårda premisser. Att du måste gå upp till skolan dagen efter och allt det där. Så att jag har ju aldrig studsat upp en måndag till skolan. Så som jag gjorde när man fick åka till Jönköping en söndag. Och var 14 år. Så det skötte jag ju verkligen exemplariskt, så att man fick göra det flera gånger. Och på den tiden så var kanske man kom iväg 3-4 gånger per säsong. Det var ju inte mer, och alltid helger. Det var liksom inte snack om någon vardagsmatch eller något sånt där. Men det dröjde ju inte jättelänge innan man tände mer och mer på de gränserna. Och första riktiga långresan var ju egentligen den här Luleåresan som vi hade 99, och då spelade du också.
Det gjorde jag säkert.
Ja, dock tror jag att det var den första matchen Ola Nilsson stod på hela den säsongen.
Okej, okay, ja.
Så jag tror du hade stått kanske 30 matcher i rad eller
okay,
något sånt.
Ja.
Ja, men det var ju, då började tänjas, och sen så var det Karlstad bussresa i slutspelet och kom hem sent på morgonen. Men de var tvungna att gå till skolan dagen efter och sköta det där och studsa upp på morgonerna. Och sen blev det ju bara mer och mer och mer. Och när man väl hade börjat tänja på gränserna, då kommer man åka till Linköping en torsdag. Och då blev det gränsen. Alltså, det flyttades väldigt snabbt fram de där gränserna. Och så det var ju då skolan också började spåra ur lite grann. Att 8-9 någonting. Att från att man hade varit exemplariskt och skött sig och varit på plats, aldrig sjukanmält sig eller någonting, så kom det lite sådana grejer för att man var trött och lite sådana där, dock i smyg utan att Musan visste om att man kanske sjukade sig, för att gå hem och lägga sig när hon hade gått till jobbet och sådär, för att man var så trött och sliten efter sådana grejer, så att efter det så bara eskalerade egentligen.
Vad är det som lockar med supporterkulturen? Jag tänker man offrar ändå ganska mycket, alltså sitta på buss till Luleå och få titta på match som man inte vet hur den kommer att gå, det kanske kommer att gå åt skogen och sen åka hela vägen tillbaka. Vad är det som lockar? Är det gemenskapen?
Ja,
eller,
ja, jag skulle säga.
Är det mer det än själva laget?
Ja, eller? Mm. Alltså Micke Johansson, Micke Polis, en gammal välkänd supporterprofil, han sa ju alltid en bortaresa är ju tre perioder. Det är ju ditresan, matchen och hemresan. Och då är ju hemresan i särklass tråkigast. Alltså. Det är, alltså hemresan, då vill man bara hem oftast. Men just uppresan, förväntningarna, bara det här lugnet, alla är bara harmoniska, förväntansfulla, inga krav på någonting, utan man bara sitter och har det bra liksom. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att man sitter och knäpper några öl och sådär, för det gjorde inte jag i början när jag åkte, utan det var ju nyktert för min del. Och sen så var det andra som var fulla, var lite spännande att det var äldre som spårade ur lite och gjorde oväntade grejer, och man stannade till på rastplats och någon skulle av och bada mitt i vintern och lite sådana, alltså det blev spännande grejer när man var 15-16 år. Så det lockade ganska mycket, och sen var man ju liksom inne i det, så ja, vem kan göra den galnaste grejen, och det skulle vara shorts i Luleå när det var 20 minusgrader och ja, mycket galna upptåg.
Hur är det, har man kontakt med de andra supporterföreningarna? Jag tänker inom hockeyn, det känns som det är lite mer att man känner varandra mer än om man slåss kanske, som det är i fotbollen.
Ja, exakt. Eller? Ja, men så är det.
Förutom Rögle då kanske.
Men. Ja, jo men det, så är det. Det första gången när man åkte till Jönköping, så var det ju dricka öl och sådär i Northbanks lokal i Jönköping, och det är, då var det väl rätt vanligt, men nu tror jag inte det är speciellt vanligt att man träffas innan sådär. Och då kändes det ju bara, nu ska vi visa Black Army alla de här bråkstakarna att det går att träffas under ordnade former och ha kul. Och sen så ser vi matchen och gapar lite mot varandra där och sen åker vi hem liksom. Det var bara före matchen. Men jag tror inte det förekommer jättemycket idag. Utan att veta exakt, men jag tror inte det. Men det förekommer definitivt inte speciellt mycket slagsmål och sådär. Det har det väl egentligen aldrig gjort inom hockey. Nej. Det finns väl lite små grejer som...
Här är ju Stockholm, Djurgården, AIK då möjligtvis. Att det kan vara stökigt. Ja. Men då är det ju mer fotbollsrelaterat kanske egentligen.
Ja, jag kan ju tänka mig att Leksand och Brynäs kanske inte tycker om varandra jättemycket. Nej. Det dyker upp små falanger på sina håll liksom. Men det, jag har aldrig haft någon rädsla att gå på en hockeymatch.
Men när... passionerat intresse började åka på bortamatcherna, leva hela supporterkulturen, leva i den gemenskapen. När var du, kan du peka på någon gång, för du har ju ett enormt kunnande och vet inte hur många matcher du har sett de sista åren, du skrev något inlägg om dig. Men när var det du själv kände att ditt intresse verkligen så här djupgrundat fördjupade sig från att vara en del av ett kollektiv och en gemenskap till att du var verkligen produkten eller hockeyn som var verkligen en essens i ditt sökande?
Som jag är datumnörd också, så kan du få det datumet på stående fot. Gärna. Exakt när det var 22 mars 2001, samma dag som jag hoppade av skolan på gymnasiet. Då kände jag att det här har liksom inga gränser, utan det var på en minibussresa till Karlstad i slutspelet. Vad var det då? Match 4 var det va? Lund med 2-1 i matcher. På den tiden spelade man ju slutspel. Det var det dubbelmatch borta, 4:an och 5:an. Så att det kändes ju rätt hopplöst. Jag hade förlorat hemmamatchen där innan. Så man var ju tvungen att dra två bortamatcher i Karlstad mot ett starkt Färjestad med Wallin och alla de här som kom upp då. Så att då sjukanmälde jag mig i skolan och... på väg i minibussen, då hade liksom eskalerat åt det hållet, så att jag pallar inte gå till skolan, jag ringer och säger att jag är sjuk nu. Satt i minibussen och gjorde det, och då, man tände på gränser, man skulle göra det ena galna grejen efter den andra, så jag sjukanmälde mig och sa liksom rakt av till den man sjukanmälde, så jag har slutspelsfeber, så jag jag kommer inte. Jag minns inte vad människan sa på andra sidan linjen, men jag tror inte det blev någon reaktion. Jag tror inte han eller hon hörde vad jag sa, utan hörde nog bara att jag hade feber eller något sånt. Men jag sa verkligen, jag har slutspelt feber, jag kommer inte till skolan. Och från den dagen, det var den dagen jag hoppade av skolan, för jag kom inte tillbaka. Och det var i första ring på gymnasiet.
Vad sa din mamma?
Nej, alltså, det lät ju så hemma när jag kom hem att alltså jag känner inte att jag har gått rätt linje. Jag gick livsmedelslinjen på Värnhemsskolan i Malmö, eller Jörgen Kock-gymnasiet hette det då, eller heter, jag vet inte om det gör det nu. Men gamla Värnhemsskolan. Så sa jag att jag har inte valt rätt linje, jag vill nog börja om lite grann. Hon hade ju märkt att man hade missat lite skola och lite sådär. Hon hade ju, alltså jag hade ju tappat CSN-stödet en månad också där på grund av att jag hade för mycket ogiltig frånvaro också. Så att hon hade liksom märkt att vilket håll det var. Hon hade märkt att jag inte riktigt gick in för skolan. Hon var ju ändå någonstans van vid att men jag har ju skött i alla år liksom. Förutom då sista åren på högstadiet kanske, men vilket hon inte hade märkt riktigt. Men hon märkte kanske det först i ettan på gymnasiet och så... Då sa hon att välj en annan linje, du kanske har bättre möjlighet att söka det. Så jag började en praktik på Malmborgs gamla Fokus vid Lugnet i Malmö. Så gick jag en praktik där hela den terminen ut. Vilket då sa studievägledaren sa att du har bra möjligheter att komma in på en annan linje. Så sökte jag handelslinjen, kom in på den, började skolan på hösten där och var med på uppropet. Sen visade inte jag mig där och de ringde efter en månad var tar du vägen någonstans? Ja, då fick hon reda på det och bli så vansinnig som en mamma kan bli liksom. Fan, har du inte gått till skolan för på en månad? Det var 17 september som de ringer och då har man liksom gått till skolan sen runt 20 augusti brukar man kanske börja i skolan. Så har det nästan gått en månad. Ja, men jag får gå dit. Så 17 gick jag dit då. Satte mig på en mattelektion. Dagen efter så är det Södertälje Malmö. Premiären av SHL. Jag går på den mattelektionen. Så jag ska till tandläkaren. Sen visar jag mig till skolan efter det. Sen körde jag med helt raka kort hemma. Att det blir inte mer. Jag klarar inte av skolan mer. Jag var helt bränd i skolan. Jag löser det på något annat sätt. Jag hade som väl pengar för att jag hade sommarjobbat på Bio 01 som ett jäkla svin på en kafeteria där. Hade alltså jobbat 220 timmar i månaden från egentligen maj fram till september. Så att jag hade ju väldigt mycket pengar så att jag klarade mig. Alltså normalt sett är ju ett CSN-stöd 950 i månaden var det då, eller 850 till och med. Så jag klarade mig ju rätt så bra. Jag hade ju hur mycket pengar som helst för vad är man då? 2001, då var jag 17 år. Så, och det sa jag nej, nu ska jag ska inte göra någonting på hela hösten utan jag får se vad jag tar vägen. Jag söker jobb och så siktar jag kanske på att ta mig in någonstans längs vägen här kanske hitta något extra knäck till jul eller något sånt som kanske kan ta mig vidare och visa mig från min goda sida. Men det gick inte för det var hockeysäsong. Sen fick jag ett sommarjobb då 02 och då fick jag ett sommarjobb som sträckte sig i 3 månader och tänkte men det här är ju en jättebra möjlighet att att ta mig in någonstans och ha ett vanligt hederligt jobb. Och jag löste det helt och hållet bara genom att skicka en ansökan. Hej, jag gillar hockey och jag behöver ett sommarjobb. Men jag ser gärna att jag vill gärna prestera och så att det blir vidare fortsättning och så här. Så att det gjorde jag. Så jag jobbade hela sommaren 02 på ett kyllager. Coops kyllager ute i hamnen. Ganska skönt faktiskt att gå in och jobba där på somrarna måste jag säga. Tjäna också väldigt bra. Det var tider 15-24 okay. Så man fick mycket OB och kände sig rik och sådär. Sen var det augusti. Då var det försäsong. Och försäsongsschemat den säsongen sa jag, det blir någon resa till Östersund och du minns också.
Ja, Östersund, just det.
Mm. Brunflo.
Ja, ja. Ja.
Någon till Halmstad och lite sådär. Och då hade jag ju inlett en svit och jag såg alla matcher sen ett halvår tillbaka. Jag hade inte missat en match. Då var det det som triggade mig. Och återigen, efter att ha jobbat mycket, jag satt ju med mycket pengar på hösten. Nej, jag åker på hockey. Jag klarar mig hemma. Jag behöver inte be mussan några pengar. Jag fick min mat på bordet hemma. Men jag behöver inte be mig några pengar. Och ja, hon lät mig köra på. Alltså, jag var bara 17 år så att jag är ju tacksam att hon ändå lät mig göra det. Att jag liksom fick leva. Folk är ju, alltså man kanske när man är ung åker ut och reser, man vill tågluffa och allt sådär. Men jag åkte på hockey och jag gjorde det tidigt så att jag brände ju hela gymnasiet på det. Mm. Sen höll det nästan på i 3 år. Sommarjobb och så hockey. Sommarjobb och hockey fram till 04. Men då fick det liksom någonstans vara en gräns var 20 år. Så att då kom jag någonstans till en gräns att nu får det vara nog på det här. Så att då blev det nästan lite uppehåll i hockeyn. Inte uppehåll, jag gick på alla hemmamatcher och jag åkte på en del bortamatcher. Men det liksom vandrade ändå på. Men jag fixade lite vanliga jobb förutom på sommaren så att då fick man ju missa lite matcher. Ja, och sen träffade jag sambo 2005 så att flytta hemifrån. Ja, lite sånt. Så det blev lite mer ordnat men ändå väldigt hockeyinvolverat. Och sen löpte det ju på och sen fick jag ett vanligt jobb fast 2007. Blev uppsagd på grund av att det inte fanns arbete. Då var det ju liksom sist in först ut principen som gällde. Och då började jag göra det som jag gör nu.
Hade du gjort någonting innan? Visst skrev du lite på...
Jag skrev ju på... vi hade en sida som hette maddox.com. Jag och en kompis som hette Johan Cedervall.
Hur kom den? Det var ju precis när internet var en fluga där. Någonstans där, eller?
Vi får 01-04.
Ja.
Så det var ju också en driven grej liksom.
Vart kom det ifrån? För då fanns det ju inte... Då var ju internet var ju ganska nytt på den tiden. Mm. Alla hade ju inte internet till att börja med.
Nej, exakt.
Det var ju inte så snabbt. Och...
Nej, det var ju, kändes ju väldigt nytt och fräscht det vi gjorde, att vi la upp bilder från resorna. Så att då stod man med en 36-rulles kamera, gick hem till en polare och scannade bilderna. Och det blev väldigt nytt och fräscht. Åh, de här är ju liksom... Så då gjorde man sig lite namn på nätet. Det var jag och så Cedervall då. Och så, det var många andra som, eller inte många andra, men det var en del andra som idag huserar på nätet, som har byggt upp stora sidor. Johan Nilsson som driver EliteProspects.com. Han var också igång på den tiden, tidigt ute på nätet. Tänker man, vad ska han med den här sidan? Det finns ju HockeyDB.com liksom för spelarsbaser.
Mm.
Men han har ju ändå byggt upp någonting bra.
Men fokus var där, det var inte så mycket på laget och spelet.
Nej,
det var mer supporterrelaterat.
Ja, men ändå lite lagfokus. Ja. Vi vill ändå komma lite närmare spelarna. Jag minns någon försäsongsturnering när vi var i Boden. Du var också på den.
Det var jag säkert, ja.
Ja. Mm. Då började vi, men ska vi inte göra lite spelarprofiler, ta lite egna bilder, ställa lite egna häftiga frågor och sådär.
Ja.
Liksom. Så gick vi ett varv. Stod vi på läktaren först och sen efter matchen så stod vi och intervjuade spelare. Och någonstans där så kanske man ändå födde någonting, att man kanske gjorde något unikt. Och det blev väldigt trafikerat på sidan. Eller väldigt, men bra trafikerat för att vara den tiden.
Ja.
Vi blev framröstade som roligaste supportersidan när Aftonbladet gjorde en sammanställning av sidor. Och det blev en boost. Att man visste att man kunde göra något roligt. Så vi drev i sidan ett par år och åkte på resor och fick mycket trafik. Och drog faktiskt lite inkomster också på det på annonser man kunde ha på den tiden. Så då började vi finansiera lite resor på grund av det och lite så. Så då visste man att man någonstans hade någonting i skriften och drivet i sig. Så redan där började egentligen det, och då är vi på 01-04. Och sen så efter att vi la ner den sidan så gick vi över som skribenter på supporterföreningens hemsida, flyttade över hela bildarkivet och allting, och då blev det ju som en supportersida men ändå med ett lagfokus, så det blev ju nästan nyhetsbevakning. Jag minns att man ringde upp Lillis, man ringde upp Bäckman och Gunnar Johansson och så här, att en helt vanlig informationrapport, var på träningar och kollade femmor och allt sådär.
Hur skiljer det sig då? Tillgänglighet, tänker jag, jämfört med idag? Är det,
ja, det var ju faktiskt ganska tillgängligt. Alltså, ja. Vi fick nästan löpa lite fritt i omklädningsrummet och sånt. Vi är egentligen helt sjukt. Alltså, det sprang två supportrar där nere och är säkert en del som kanske, fan ska de springa här? Vi går och byter om och lite sådär. Ni var ju kanske vana vid att det kanske var journalister som sprang där en kvart efter matchen eller sånt, men vi kunde ju springa där nere efter träningen, var tajta med Håkan, materialaren, och Lillis tog in oss, och Bäckman och Gunnar var ju också väldigt tog emot oss och hade bra relationer med till exempel Rydmark och Jocke Lundberg, alla var ju väldigt trevliga och tog emot oss och sådär. Så att det var roligt liksom.
Men sen så gick det en liten stund, och sen, var det 2007? Då startade MrMaddock.se.
Ja, exakt. Och då hade jag inte skrivit på ett tag, utan då var det, jag måste hitta någonstans att skriva. Så då drog jag igång en, då var det enkla sättet att dra igång en blogg. Där jag bara kunde skriva lite tankar och lite sådär. Och då hade jag ett jobb på Rookie i Anderslöv. Så att jag gjorde ju det parallellt med det där. Samtidigt satt jag i supportföreningens styrelse. Hade en hel del inside från Torgny Bendelin och lite sådär. Och fick info. Hade börjat känna en hel del människor. Man hade ju ändå varit involverad i rätt många år. Och man kände dem på kansliet och lite sådär. Så att rätt vad det är så snubblar man över någon grej. Jag minns när Lasse Pirjet skulle värvas till Malmö. Då sprang jag över den nyheten med att det låg ett brev alltså som skulle gå där på eftermiddag. Så jag var på kansliet i ett ärende för supporterföreningen. Och skulle, jag vet inte vad jag skulle, jag kanske skulle posta ett brev själv eller någonting. Och då låg där ett brev till Lasse Pirjet, och detta var liksom i maj. Varför ligger det här? Jo, men mycket riktigt, han var på väg till Malmö, så att... Det var antagligen ett kontraktsförslag som gick per post på den tiden. Då tänkte jag, fan, jag kan nu få lite insider så här liksom. Det kan vara kul att få breaka lite nyheter och lite sådär. Parallellt med detta ska sägas att jag hade ett ganska bra samarbete med Alf Karlsson på Kvällsposten. Den gamla skjutjärnsjournalisten på KBP.
Just det.
Han har satt en del skop genom åren. Så att jag hade ju ett samarbete med honom och fick grejer, och jag kom att tjäna pengar på det där. Alltså, vi drog in pengar på tips. Numera får man inga pengar på tips, för det är så fort ute på nätet. Mm. Och då var det ju heligt att man skulle kunna sätta det i papperstidningen och sådär. Då kunde de ju verkligen betala, för då sålde de liksom bra mycket mer tidningar vad man idag gör. Så att då var jag liksom redan insyltad på Kvällsposten, och Affe var ju jättenöjd. Fan, har några bra grejer. Det kunde ju vara hur mycket grejer som helst som man fick reda på. Det var ingen som visste det. Så att det fanns ett samarbete, och redan där var jag ganska insyltad i Kvällsposten. Det märkte ju sportcheferna också, att fan, den här killen här, för vi skickar tipspengar till honom var och varannan månad. Alltså. Så att då gjorde man sig nästan ett litet namn där också. För de visste ju att jag visste grejer.
Men vad var det som lockade? Var det den här lite vara först med grejen, eller var det att skriva, eller vad var det som triggade dig? För någonting gjorde ju att du kände att det här, den här kvällstidningsgrejen, ja, triggade dig lite, eller?
Jo, men det triggade lite, och sen att det är cash också.
Ja, såklart. Alltså,
så att det kunde ju dimpa ner en 2000 extra, och så satt man på en månadslön på 20 000 för skatt. Det är ju rätt... goa pengar som bara kan dyka in sådär en månad. Så att det var det, och att jag Jag är nästan bättre än den som faktiskt ska gräva fram grejerna. Att jag är ju duktigare på att gräva fram nyheter än den som faktiskt ska göra det.
Mm.
Nästan allting som stod kring Redox, och det var en del annat också. Det är jag som har dragit fram grejerna. Och det fick jag ju egentligen tack vare att jag hade förtroende och lite sådär. Och...
Mm. Men hur togs det emot, tänker jag, i Redox? Jag vet, var det inte lite någon tränare som det blev lite så stökigt med, eller? Om jag inte minns helt fel.
Jo, alltså Bendelin och Bobo.
Bobo var det, just det.
Mm. Antti Brun skulle ju värvas. Och den hade jag ju nosat rätt på att han var på ingång. Jag skrev det. Och då skrev jag det själv. För då hade jag ändå den triggande känslan att vara först. Att då hade jag suttit med ett par grejer. Det var kul att få avslöja grejer. Det var kul att bli refererad. För att tidningarna kommit igång med sina webbversioner på ett helt annat sätt. Så att då skrev jag den och fan vad häftigt det blev refererat liksom någonstans. Det är det jag tror triggar folk också idag, att tipsa om grejer, att fan det är kul att förekomma. Det är min nyhet att jag... Så jag blev nedkallad på ett möte där, jag fick ett mail på en söndag förmiddag av dåvarande presschefen Jenny. Ja, de vill träffa dig. Jag fick ju vibbar direkt att nu är det någonting som de kommer att lacka på här. För det här var på söndagen, och på lördag eftermiddag, lördag kväll någonting, så hade jag släppt ut den här nyheten, tänkte jag. Nu får jag inga bra vibbar här, så nu är jag beredd på en hyvling här nere. Och det, alltså jag hade ju en så pass bra relation med Bendelin tack vare supporterföreningen. Men det var inte på det sätt som jag hade fått reda på Antti Brun i det här fallet. Så att jag tror att de bara var nyfikna på att fan har du fått reda på det här liksom. Det är inte bra att det kommer ut. Så att de slängde ju upp nyheten och printat ut på ett A4-papper. Den här nyheten. Och så rev de den. Och så sa de, det kommer inte bli någonting tack vare att du skrev det. Och då tänkte jag, det låter ju konstigt att det inte ska bli någonting tack vare att jag har skrivit det. Men sen löste det sig 2 veckor senare, så att då fick jag lite upprättelse där, och då drogs ju jättemycket trafik in till sajten. Och någonstans där så började gå uppåt mycket trafik, lite annonsintäkter, och i ett halvår senare så blev jag då uppsagd på grund av platsbrist. Då satsade jag fullt ut.
Ja.
Och sen bara tog det fart.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Thank you.
Finns det någon, förutom att du breakade nyheten med antibryd, men finns det någon när du väl sen satte dig ner och sa att nu ska jag göra detta? Du har tackat nej till, jag har sagt upp avkassan, och känner du själv, finns det någon speciell händelse och specifik händelse när du verkligen ger forumet med simonmaddock.se 100% fokus och känner att där, nu tog jag nästa nivå?
Ja, alltså det skulle jag nästan säga att det blir då sommaren efter där, 2009. Att första NHL-övergången. Mitt i sommaren, från ingenstans, så får jag tips om att Rickard Wallin ska gå till Toronto. Får reda på det ett par dagar innan jag släpper det. Jag stämmer nu detta och sådär. Ringde till lite folk, och som väl är på den tiden, så då kunde man ringa rätt fritt liksom, utan att det läckte till typ Aftonbladet eller Expressen då, så att de fick reda på det. Det var inte så noga för dem att vara först ut med det. De prioriterade sin printupplaga rätt hårt. Så att man hade ju alltid dygn på sig, i och med att du låg på nätet och de skulle ut i sin tidning dagen efter. Så att man kunde fråga runt rätt fritt och börja knyta lite kontakter med agenter, släktingar till spelare, klubbledare. Tveka inte att ringa och säga att jag kommer härifrån. Jo, men det känner vi till och sådär. Kunde då agenter och klubbledare säger att jo, men jag tycker du gör ett spännande jobb och sådär. De tyckte det var lite coolt sådär. Det blev ännu mer boost. Så någonstans där, när jag lyckas breaka den Rickard Wallin-övergången till Toronto mitt i sommaren från ingenstans, så då...
Jag börjar associera till något annat när du nämner det här. Jag tycker det känns precis som det här som man pratar om nu, det här med digitalisering. Att tidningarna fattade inte, men du fattade det här med digitalisering och vad som komma skulle, vart det var på väg, utan att du kanske tänkte på det.
Mm.
Medan tidningarna fattade det för sent. Och nu är de, ja, nu har de köpt in det istället. Men,
ja,
lite så, om man tänker på, jag tänker på e-handel och allting, att det kommer någon ny spelare som Apple, som gör något helt annat, som ingen annan har gjort. Och de gamla tror att ja, men det är ingenting att bry sig om. Och sen helt plötsligt så,
lite
så är det som gäller. Ja.
Jo, men...
Men tänkte du överhuvudtaget i dem, eller du bara tyckte det var kul och du fick en boost? Och...
Ja, nej, jag tyckte bara det var kul.
Ja.
Och det var först, och att jag kunde göra det på heltid.
Ja.
Tjänade inte jättefett. Jag tjänade ju betydligt mindre än vad jag gjorde på min A-kassa. Hade tur att min sambo hade ett bra jobb. Och man klarade sig rätt bra med de intäkterna.
Mm.
Så att... Och tjänar fortfarande mer pengar än vad jag gör. Så att
det är bra. En trygghet.
Ja. Utveckling. Ja.
Men jag är nyfiken på det här. Att du, Rickard Wallin-traden. Du har ändå byggt upp ett gediget nätverk inom hockeyn. Mm. För någonstans måste du få din input ifrån.
Mm.
Och din information. Mycket gräver du fram själv såklart. Men hur har den resan gått till? Hur anförskaffar man sig det förtroendet hos folk som gör att du får tag på de typer av nyheter du får tag på?
Alltså jag skulle säga att det egentligen började i början av 2000-talet, när man åkte på mycket matcher och träffade mycket folk. Att där är ju ändå en hel del folk som kanske satt med i de andra supporterföreningarna, som idag jobbar in i föreningarna och lite sånt. Som att det räcker att någon att man åker till Luleå och så är man på deras kansli eller någonting, och så det räcker att någon bara tjena tjena, och då tänker de andra, oh, är han så tajt med honom, och så att det räcker lite sånt att man får lite positiva blickar från någon annan, för att någon annan, fan, han kanske är omtyckt ändå, han kanske inte är så farlig eller någonting. Så jag tror att mycket grundar sig på att man ändå har varit ute mycket, träffat mycket folk, de som gamla J20-spelare som idag blir bra spelare. Jag satt mycket på Istaden för J18 och J20 för att man liksom skapar sig grejer tidigt med föräldrar, och att de ser att man är intresserad och sådär. Så jag undrar hur det ska gå om 10 år när man inte ser så mycket J20-matcher som nu, för då kanske man är rykt på det. Att,
är du lite rädd för det, att du blir en för mycket etablissemang, att du tappar det här lite personliga kontakten, att du blir en Mats vänner om vi nu ska dra.
Ja. Alltså, jo, men det kan jag säkert tänka mig. Men någonstans så är jag ändå ute så pass mycket. Och jag tror att jag har väldigt nytta av att jag gör en poddresa med sportchefer inför säsongerna. För ett personligt möte i ganska avslappnad stil, utan att jag ska ringa. Hej, ni har gjort klart med den här spelaren, kommentar på det. Det blir ju inte på det sättet. Så att det avslappnade, man behöver inte alltid gräva nyhet för att man ska träffa någon. Man kan ju faktiskt träffa någon och bara dricka en kopp kaffe och snacka lite skit, och sen så har du skapat dig någonting. Och så kanske man smyger med då när man träffar någon helt förutsättningslöst. Ja, vad fan, du kan väl ringa när du har någon nyhet. Så att det har ju faktiskt hänt att det är klubbledare, spelare själva. Du, jag lovar ju dig att jag skulle säga när jag är klar för någonting. Här är nyheten. Så att det, lite sådana grejer har man ju byggt upp, och det är ju väldigt tacksamt, för det är ju minimalt med jobb. Då är ju jobbet i princip att skriva texten.
Men det är ju en fantastisk resa i förhållande till att gå som du har gjort från inbiten fan och supportkulturen och arbetet in egentligen i de dåliga korridorerna och byggt upp det förtroendet.
Mm.
För det är mycket det handlar om också, kan jag tänka mig, för dig i din roll, om att man har ett förtroendekapital.
Mm.
Och en viss fingertoppskänsla för att bibehålla de relationer du har byggt upp. Jag kan mycket väl tänka mig, eller gissningsvis tänka mig, att du kan få information till dig, men du kan också se konsekvenserna av att om jag släpper den här informationen just nu, då kanske skaderiskhanteringen blir alldeles för stor, så att jag väljer att hålla på den just nu.
Exakt, det är mycket grejer man måste bränna, så att säga, för att du tar för stora risker helt enkelt genom att släppa ut det. Utan du måste ju nästan vänta på ett OK från källorna. Sen kan, alltså det är alltid ett övervägande, och man ska överväga. Alltså många källor idag är ju faktiskt ganska rädda för att de ska bli påkomna och lite sådär. Men det, oftast är det så att så fort 3-4 stycken vet om det, då sätts det ju spridning rätt fort att jag ska bara berätta det för en polare. Man har ju ett behov lite grann av att jag ska berätta det för en person bara. Så att det, men vissa är ju klara av att vara väldigt tajta. Din gamla kollega Björn Hellqvist är ju fantastisk på att, jag tror bara han berättade för sin fru. Alltså jag tror knappt han berättade för sina barn. Alltså. Kanske berättade för sina barn dagen det ska presenteras. Nu ska vi flytta till Örvik. Så att det var faktiskt roligt att jag lyckades breaka när Björn skulle till Malmö. Den var ju den var lite rolig.
Ja, det visste du när du före mig, tror jag.
Ja, hade du anställd som målvaktstränare då också?
Ja, precis. Jag kom in samtidigt som Björn till Malmö.
Ja.
Utan att jag egentligen kände Björn alls. Jag hade nog aldrig träffat honom innan det. Det var första gången på presskonferensen till och med vi träffades.
Oj, ja, och nu känner
vi
varandra rätt.
Nu känner vi honom väldigt bra, så det var roligt. Jag tänkte på det här med att bränna saker. Är det någon sak du känner att du, någon sak som du nu, som är preskriberad då, som du gärna hade velat breaka, som du var först på? Eller är det någon grej som du har breakat som du ångrar? Om vi har de två.
En grej som jag ångrar att jag inte breakade var att jag fick reda på när Peter Forsberg skulle hem till Modo. Jag trodde inte på det. Det är ju nog den största grejen, att shit, varför gjorde jag inte det?
Var det att du hade för få källor då, eller källan var lite för osäker? Eller?
Ja, första hans tipsare. Fick liksom inte riktigt bekräftat på något håll. Försökte med lite håll i mod och sådär, men ingen ville ju säga någonting riktigt. Och Foppa har ju sagt en sån som håller det inom ganska slutna kretsar, har han ju lärt sig genom åren. Den ångrar jag att jag inte släppte. Vad kan vi vara på den? 2010, 2011 kanske?
Mm.
Den var lite bitter faktiskt. Och sen har vi en annan grej som jag också, så att säga, vaskade, om man får säga det. Det var när Rögle-spelaren André Devo, när han högg ner Per Helmersson med det här yxhugget.
Just det.
Fanns det liksom inga videoklipp eller någonting. Där stod en kille som hade filmat uppe från läktaren. Och denna matchen var ju på torsdagen, och på söndagen skulle de ju spela match 5 i Västerås. Och då gick det inte snack om det här yxhugget, men ingen hade sett det. Lördag kväll så hade den landat i min mailkorg, men den hade lagt sig i skräpposten. Jag brukar ändå ha för vana att kolla vad det är för grejer som ligger i skräpposten. Kanske inte dagligen, men jag brukar liksom, men kanske ligger någonting i skräpposten som man ändå måste kolla. Men det gjorde den inte, så att, eller den låg där, men jag hade inte hunnit kolla den, så att den skickades vidare till, på lite annat håll. Då missade.
Var det någon annan som fick den?
Det var någon annan som fick den, ja. Ja, det var, och då var jag anställd av Expressen också. Ja, så att, jag bara sa, jag är hemskt ledsen. Jag har haft den sedan ett dygn tillbaka, men jag kan inte göra någonting. För den släpptes på ett annat håll där på söndagen, en timme innan matchen, så det kom ju väldigt lägligt.
Ja, just det. Mm.
Så det var ju spridningen, den, jag tror bara någon låg den på Instagram eller något sånt. Om det var den här killen som gjorde det privat, som hade varit schysst och skickat den. Alltså jag tror att den säkert hade kunnat ge mig intäkter på 100 000.
Ja.
Men som du sa innan, om motsatsen då, finns det någon grej som du har breakat som du så här i efterhand känner att om jag får göra om det hade jag inte gjort det?
Ja, alltså det är ju grejer som man så att säga har haft fel på, men som jag har vetat ändå att det har varit rätt. När Andreas Johansson skulle bli sportchef i Leksand till exempel. Alltså, man står där, man vet att det stämmer. Precis när han lagt av. Och jag breakar, han kommer bli ny sportchef i Leksand. Och sen så, sen skiter det sig i sista sekunden där på något sätt. Andreas har berättat för mig efterhand, så jag har fått lite upprättelse i efterhand faktiskt. Han har berättat i efterhand att, att det var deras ordförande som drog sig ur i sista sekund. Men jag fick ändå stå till svars. Hur kan du säga en sån grej? Ordförande säger att det inte stämmer överhuvudtaget och han är inte presenterad. Och, ja, åren gick och man fick höra den här Andreas Johansson-grejen. Ja, du, vi har inget förtroende för dig, du hade inte en aning vad du pratade om Andreas Johansson. Så att då, den fick man leva med rätt hårt där. Så att man ska ju egentligen, man ska ju faktiskt se till, och ofta ska man ju vänta till att man vet att det finns signerat på ett papper, för att både för min egen skull och för att du inte ska, och för att du inte ska sabba någonting. Att det, nu är det väl inte så vanligt förekommande att några andra blandar sig i. Det där är ju bara drabbel från klubbledare, att de är rädda att någon annan ska blanda sig i. Utan agenterna är ju faktiskt rätt duktiga på att lägga ut spelarna till alla klubbar och köra den stora hoven, vem betalar bäst. Så att det är ju inte så att det är hemligt när en spelare ska ut på marknaden. Men det tror ju fortfarande en del klubbledare att... Om man ringer till dem, det är inte riktigt klart, kan du vänta till vi har det klart? Liksom. Man kan göra sådana delar också, att när man kommer med informationen att jag vet att han är på G. Då kan de mycket väl säga, ja det stämmer, men kan du vara schysst och lugna dig? Jag ringer dig när det är klart och så får du skriva om det. Och där kan man ju bli sviken också. Utan att nämna några namn på vilka som har svikit en på sådana grejer, men då vet man ju vad det gäller.
Ja, vem man kan lita på och vem man inte kan lita på.
Ja, precis. Men det där kan också, jag inbillar mig att det kan vara omedvetet också. Att, just det, fan, jag skulle ju säga till dig. Ja.
När det... Glömmer att höra av sig kanske.
Ja. Glömmer.
Men det kan hända den bästa.
Ja, precis.
Men jag är nyfiken också på hur transformationen gick från att du har drivit MrMaddock.se, din egen plattform, helt autonomt, du där i ditt och ditt eget nätverk, och hur det gick till och varför du tog steget över till Kvällsposten.
Martin Kron som var sportchef på Kvällsposten, eller han var ju chef över hela tidningen, han var ju chefredaktör. Han kontaktade mig, han är ju väldigt hockeyintresserad, Martin Kron. Han var ju tidigare sportchef på Expressen och gick ner och blev chef på Kvällsposten i Malmö över hela tidningen så att säga. Så han har ju sporten i blodet och älskar hockey och sådär. Han är från Glimma, så han känner till bröderna Johansson, eller Glimma, vad heter den ena nu?
Just det.
Ja. Så han var ju i pressrummet. Redox sa ju till mig att när Magnus Alvring var vd, då sa han till mig att jag tycker du ska flytta upp från läktaren till pressläktaren. Det kommer lyfta dig. var jag lite skeptisk till det där, var med polar på matcherna, kunde leva ut lite på matcherna, men ändå jaga lite nyheter, men kunde ändå leva ut lite på matcherna, men det blev ändå ett lyft när jag, och då såg Martin Kron mig i pressrummet när han var på någon enstaka match och var väldigt nyfiken på vad jag gjorde och sådär, och då tog hon in mig en säsong och skrev lite tyckare i tidningen, väldigt, väldigt enkelt, att en panel, att man ställde fyra frågor så fick panelen svara på de frågorna, så fick jag en liten summa för det varje gång jag ställde upp på det. Det blev en bra grej för dem i tidningen att ha någon som tyckte till, så att säga, framförallt kring Redhawks-matcher då. Så att då tog han in mig efter att ha gjort det ett år, så tog han in mig, då skulle de bestämma sig, nej, vi ska över allting, för de var så intresserade av trafiken. Då började digitala komma upp för tidningarna. Då är vi på 2013. Och då började han, då tog han in mig och då kom de med ett jätteskambud först. Så jag bara sa, ni kan glömma det. Jag kom med ett bättre bud. Alltså, jag kan liksom inte tjäna mindre vad jag gör idag. Utan jag säljer ju mig, så att säga. Utan då får det liksom vara något ordentligt. Sen kom de ordentligt och då blev det ju baserat på trafik också, så det blev ju en jättemorut för mig att fortsätta driva in trafik. Så att sen var jag ju inne. Sen har jag bara förlängt och förlängt och förlängt.
Hur mycket trafik genererar sidan då?
Beror på när vi är, när på året vi är. Man skulle säga att från kanske semestern, vilket är nu typ, fram till jul, ganska lugnt. Men ändå 1 miljon i månaden kanske. Sen började det eskalera, sen närmar vi oss transferfönstret. Sen börjar slutspurten på Rockallsvenskan SHL. Sen är det kval, sen är det slutspel. Och i samband med att kvalet och slutspelet pågår, då pågår ju alla transferrykten. Och sen pågår det egentligen, jag skulle säga fram till hockey-VM är det ju rätt hett. Mycket grejer som cirkulerar. Man behöver inte vara först med allting, men man ska vara snabb och skriva grejerna så att det blir en naturlig plats för folk att, ja, men vill jag veta om någonting har hänt så ska jag ändå kunna gå in där. Nu finns det ju så många olika ställen, men det var, då var det ju en sån grej när man körde det som mest intensivt innan alla andra digitala sidor slog igenom liksom, så handlade det om att man skulle kunna få allting på den sajten. Hade man läst där så hade man koll. Och så är det ju fortfarande. Men nu blir det ju mer att man får tycka lite, göra lite listor. Ja, och försöka gräva fram nyheter. Men ändå vara snabb med grejerna. Folk, det är ändå jättemånga som återvänder på grund av att de vet att står det där så, att man har ändå byggt det förtroende. Står det där så vet vi att, då vet vi att vi är med liksom.
Men kan du slappna av någon gång? Jag tänker på, du sitter ju faktiskt här med en dator nu och håller den, så ni inte somnar. Ja. Är det om du ramlar in någonting eller du väntar något bra hett tips här? Eller vad? Kan du slappna av någon gång helt?
Ja, jo, men jag har lärt mig att göra det. Jag har faktiskt lärt mig att göra det. Men jag drar faktiskt med mig datorn när jag går på gymmet. Då och har mobilen med och man har ju liksom mail hela tiden om det dimper ner någonting. SMS och allting.
Det känns som snabbheten är väl nyckeln någonstans?
Ja. Snabbheten är absolut nyckeln.
Vad är det konstigt ställe du har suttit och skrivit en text på?
Abiskus skidlift.
Ja, det låter inte så konstigt för mig.
Din bakgård.
Ja, precis. Låter riktigt schysst ju.
Ja, jo, det var, eller det var kanske inte riktigt i liften.
Nej,
det var,
okay.
Det var uppe på
Nåliga berget, ja.
Ja, precis. Ja. Ja. Ja, men det var ju en trevlig utsikt att sitta där och skriva det. Det var när Kyle Mullerat blev klar för Luleå, så satt jag där uppe och skrev den nyheten. Jag hade faktiskt semester, men då fick jag tips och jag hade ju datorn med i bilen, så ja, men jag tar med den upp där. Jag ska ju bara upp och fika och känna på utsikten, så att
det fanns täckning.
Ja, det fanns täckning, ja. Alltså jag frågade om det till och med fanns wifi uppe på.
Kanske det till och med, ja.
Så att det var ett trevligt ställe.
Ja, verkligen. Ja, för mig som Kiruna-bo så är det ju riktigt bra. Och sen att det var en Luleå-nyhet också är lite så.
Ja, exakt. Ja. Allting följer nog väldigt bra.
Precis.
Där. Så att där, det skulle jag nu säga att det är det konstiga stället. Men ja. Alltså är det ju mycket sitta och skriva i gator, till och med suttit på flyg och gjort det, och flygvärdinnan har sagt nu måste du slå igen datorn. Så har man fått göra det. Jag har skickat ut grejer när flyget är på landningsbanan, och då har jag fått fortsätta på mobilen och sen bara snabbt som tusan stänga igen den, för att det är ju ändå rätt allvarligt att sitta med mobilen igång på landningar och starter av ett flyg. Det bör man ju faktiskt ta på allvar om vi ska vara helt ärliga.
Men för att börja summera det här lite grann, så som du sa innan, du har ju stenkoll på datum och din kronologiska ordning i din egen hockeyresa. Men finns det något specifikt hockeyminne som du har som sticker ut från någonting annat? Vad är ditt hockeyklimax?
Alltså jag tycker ändå att uppgången från första gången Malmö trillade ur SHL eller elitserien, hela den kvalscenen, alltså helt fantastisk, när de hade Wahlberg, Mattiasson, Jussi, Kalle Söderberg, Moravec och de här. Jag tycker hela den kvalscenen var fantastisk. Det var Malmö och Skellefteå som gick upp det året. Skellefteå hade möjlighet att stänga kvalscenen omgång 8, tar ledningen med 1-0. Sen vänder Malmö till 1-2 i första perioden. Tar de bara detta så bör de faktiskt bara slå Leksand i hemmamatchen efter omgång 9. Så är det klart. Och de håller ut och vinner match med 1-2. Så det blev inget firande i Skellefteå den kvällen. Så Skellefteå fick vänta till matchen efter då. Så både Malmö och Skellefteå gick upp i omgång 9. Skellefteå borta mot Bofors, Malmö hemma mot Leksand. Det var magiskt. Jag hade en tävling med mina kompisar då. På ståplats. Den som träffar mittcirkeln först på ispitchen efter de hade gått upp, den får fri dricka hela kvällen. De betalar någonting, de andra får betala. Och den tävlingen kammar jag hem, så den är jag lite stolt över att det ändå var jag som drog hem den tävlingen. Jag kanske inte är den mest smidiga människa, men den tävlingen skulle jag jäklar i det vinna.
Underbart.
Jag har en grej här, det har ju varit mycket diskussioner nu, vi kommer in på hockeyn, SHL, hockeyallsvenskan, vart svensk hockey är på väg. Du som har ett ben både i etablissemanget och i supporterkulturen, supporterna. Det pågår ju någon form av strid där hur man ska gå vidare med svensk hockey. Mm. Vad känner du? Vad är rätt och vad är fel? Vilken väg ska svensk hockey ta, tror du, för att överleva? För det är ju ändå... Vad ska man säga? Man är ju konkurrensutsatt. Kanske inte lika många som börjar spela. Och kamp om publik och pengar. Alltså, hela den biten.
Det är ju en jättestor fråga.
Mm. Det var därför jag ställde den.
Har vi till att spela in en podd till?
Ja, ja, men lite grann. Vad känner du ungefär?
Nej, men alltså jättesvårt att säga. Men jag tror ju att någonstans måste vi få in publiken på arenorna igen. Alltså det är inte bra utveckling att tv-sändningarna är så bra som de är. Jag tror inte det är bra. Även om det är helt fantastiskt. Alltså det finns ju ingen bättre hockeyunderhållning än att sitta en hel lördag och få en match klockan 15 och en match klockan 18. Folk är så satans lata. Folk måste ut på arenorna igen. Så Simon måste på något sätt inse den verkligheten. Och alltså de som går på arenorna måste på något sätt premieras mer och få in ungdomslagen och gå på matcherna och se A-lagsspelarna. Det är den stora nyckelfrågan för mig, att intresset man måste vara ute på arenorna. Fotbollen har lyckats med det i en mycket sämre liga, ska sägas. Så lyckas ju fotbollen ändå få in folket på arenorna, och det är enormt viktigt. Och sen att få folk att spela hockey, det är jättesvårt att säga. Det finns ju, jag vet inte om det är en myt eller om det är sanning, men det är ju ganska dyrt att spela hockey. Det är inte lika dyrt att få sin son eller dotter bara börja spela lite fotboll. Men det kanske är bra att tjejhockeyn satsas lite mer här i Malmö nu. Att nu ska vi försöka ta nästa kliv med tjejhockeyn och kanske få flickor att börja spela hockey också, så det blir lite bredare.
Men är det det som är hockeyns problem, att man har blivit lite för smal? Fotbollen känns som att den har blivit mer... kreddig, alltså att folk som är...
Invandrare går ju på... Alltså,
ja, den delen också, precis.
Alltså, det är så mycket invandrare i Malmö och storstäderna, så att man måste ju få dem att börja spela hockey också. Och då kanske det blir en ekonomisk fråga, då kanske man måste fixa någonting. Man kanske måste vara beredd att lägga mer pengar för att få dem att spela hockey. Kanske inte behöver betala för de dyra utrustningarna och sånt. Man kanske behöver lägga pengar på att det inte ska behöva vara så dyrt för en invandrare som kanske kommer från jobbiga förhållanden och sådär, att de ska kunna spela hockey. Och då tror jag man kan få in vilken familj som helst och börja göra det. Precis som en fotbollsträning, att det krävs inte så mycket. Du behöver ett par fotbollsskor, ett par benskydd, ett par strumpor, sen är du redo att spela fotboll. Att man har grejer som kanske lever vidare i arv, och man kanske lägger pengar mer på att faktiskt få barn och ungdomar att spela hockey.
Men är det klubbarna som har missat den här, eller blivit för giriga, att man har sett de här tv-pengarna, sen har man inte insett att det kommer biten i svansen, om vi återgår till det här med SHL och tv? Och
så kan det ju vara, men det, alltså jag tror ju att det ställs, det är faktiskt positivt att det ställs lite krav att du ska lägga pengar på exempelvis flickor. Och jag vet inte om det finns krav att du ska lägga en viss del på ungdomar, och att du ska göra vissa satsningar och vissa sociala projekt. Du ska synas ute mycket. Där är Redox jätteduktiga, tycker jag, med Tobiasregistret, Barncancerfonden, de besöker sjukhus. Alltså sånt är enormt viktigt. Alltså de framstående spelarna måste lägga tid på det. Du måste synas med det där. Att du skickar ut rätt signaler, att du är på sjukhus och spelar lite innebandy med sjuka barn och lite sådär. Det är enormt viktigt, tror jag.
Jag har en till fråga när det gäller SHL. Vem är SHLs bästa sportchef?
Svår fråga. Bästa sportchef rent kontaktmässigt med mig, eller skickligast?
Både och, kan vi väl ta det.
Jag tycker Henrik Evertsson är skickligast. Han gör, alltså nu är det lätt att säga det efter en Växjö mästare, men han har så jäkla bra koll. Och han har rätt strategi. Han plockar inte spelare från konkurrenter när de har blivit duktiga, utan han hittar dem tidigare. Han skulle nog inte blanda sig på till exempel Aaron Paluchai som gick till Örebro, utan han hittar honom tidigare. Han är duktig på att hitta överblivna. Andrew Kalev hade kanske haft en dålig säsong i Skellefteå och tog honom till sig. Han visste att det fanns honom. Han är duktig på att se, att få valuta för sina pengar. Det tycker jag han är extremt duktig på. Och det är därför att som Växjö har lyckats över tid. Och det är ju ingen slump att Evertsson har varit sportchef hela den tiden. Det var till och med han som lånade där kanske.
Ja, han var min målvaktstränare i Växjö. Och andra tränare.
Ja, exakt.
Så att det började väl där någonstans. Fick han en bra grund där. Att bygga sin sportchefskarriär.
Ja.
Har du någon aning vad som gör dem så bra? Har du grävt det någonting? Eller?
Nej, jag tror bara att han har lärt sig under alla åren. Han har varit med länge och lärt sig av kanske tidigare misstag och lite sådär. Och blivit successivt bättre. Alltså, han är ju den sportchef som har suttit längst. Så att jag tror inte det är någon slump att den som har suttit längst är bäst.
Nej, där kommer jag dra ett lika med tecken som jag tycker. Ja, men hockey är en ganska omsättningskort bransch. Att du kräver extremt snabba resultat, och får du inte snabba resultat så byggs du om. Inte bara på spelarnivå, men på tränarnivå väldigt, väldigt fort. Och precis som det du är inne på i förhållande till kontinuitet över tid. Titta på Skellefteås resa, hur de gjorde och hur Växjö har byggt över tid, och dra parallellerna till andra stora idrottsdynastier som United under Ferguson-eran. Är det så att hockeyn, på grund av den utmaningen den står inför att locka publik till arenorna, kräver, det är en sån ett högt krav på resultat och underhållning idag, så att lyckas du inte prestera det på kort tid, finns det en underliggande känsla av frustration att vi måste byta komponenter för att nå det resultatet? Vad tror du?
Ja, men så tror jag det. Men det är nog inte bara hockeyn som har det problemet. Det är ju bara så att det blir panik i MFF så fort det går lite dåligt i någon månad. Vi ska vara en vinnarförening, men man, alltså, samma lag vinner ju inte alltid. Man kanske måste lära sig att det kommer downperioder och du kanske inte vinner alla matcher hela tiden, utan ja, man måste bygga på det man tror på någonstans. Och Och gör man inte det över tid så har man inte testat grejen riktigt. Utan, jag tror till exempel Malmö är ju på rätt väg, att de har byggt in en helt annan träningskultur, bra fysträning och verkligen sätter ett system som de tror på och gör spelare bättre, vilket den har varit en självklarhet i Malmö långt ifrån tidigare. Så att det är viktigt att man sätter någonting man tror på, och nu vet man ju att när Malmö plockar in någonting som kanske är lite sämre på pappret, så vet man ju att det finns en ganska stor chans att spelaren i fråga blir bättre. De har lyckats hitta någonting där.
Hur känner du själv då? Hur kommer du utvecklas? Vad kommer hända? Kommer det bli nästa Mats Wennerholm? Eller vad är målet? Vad ser du framför dig i din roll?
Ja, alltså, det är svårt att säga, men alltså, jag tror inte jag siktar på att ta någon tv-roll, utan jag har inget behov av att stå i rampljuset, utan jag nästan, man får inte vara nöjd, utan man vill ju hela tiden utvecklas, men vad det är, det vet jag inte riktigt. Men
har du någon känsla, vart går alltså nyhetsbevakningen av sport sådär, vart är vi på väg? Som vi pratade om innan, det här med digitalisering, och vad är nästa steg så att säga?
Alltså, det är väldigt mycket tv även ute på tidningarna, alltså, ja. Mycket på uppstuds, och alltså det gäller att man är påkopplad. Och sen så tror jag också att någonting som jag då har blivit duktigare på genom åren, det gäller att koppla av när du gör det liksom. Jag försöker ta någon dag i veckan, framförallt på helgerna, försöker jag att jag kanske skriver någonting på förmiddagen, men sen får det vara slut för dagen. Om det inte blixtrar till med någonting. Så man är ju ändå, men det stör inte mig. Alltså jag är så van vid det, och jag vill ha koll, för jag är så intresserad. Så att jag tycker inte det stör mig att jag har lite koll på mejlen om någonting dyker upp, och att jag är beredd om det sker ett stort nyhetsläge. Det kan jag ta. Alltså, hela världen är så digitaliserad nu, så att folk har ju ändå koll på Facebook och Twitterflöde och allting, så att det stör inte mig jättemycket, utan jag har någonstans hållit på så pass länge, och jag har förmånen, och jag behöver inte gå upp klockan 7 på morgonen för att gå till ett jobb, utan jag ligger kvar till 9 idag. Jag ligger kvar till 10 idag om jag vill. Men jag får ändå lite grann leva med att jag får kolla mejlen ändå. Har det hänt någonting? Ja, då får jag får nog gå upp nu och ta tag i det här. Så att jag är lyckligt lottad som har förmånen att få göra lite vad jag vill. Och det njuter jag av jättemycket.
Underbart. Vilka slutord.
Syns att du hade med ett proffs att göra.
Ja, verkligen.
Så vet man om slutet.
Ja, men ödmjukast yttersta stort tack för att du kunde tänka dig vara med.
Ja, det var kul.
Otroligt roligt att lyssna på din resa.
Ja.
Och jag tror den kan inspirera många, framförallt på ett entreprenörskap. Att våga följa någonting man är passionerad för och inte bara göra som skolboken säger, rent ut sagt. Det ska bli extremt roligt att följa dig på din fortsatta resa.
Mm.
Säger om trogen läsare i alla fall.
Ja.
Stort tack för att du kom, va? Riktigt kul.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack.
Ha det gott alla.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.